Välkommen till Studio DN. Det här är veckan när Greta Thunberg blev Time Magazines Person of the Year, första gången för en svensk. Det blev ingen misstroendeförklaring i den svenska riksdagen eftersom typ alla som på allvar kunde påverka tonade ner retoriken och verkade vilja undvika regeringskris till julbordet. 20 personer greps i Danmark, misstänkta för förberedelse till terrorbrott. Och Finland fick en ny regering med en massa unga människor och betydligt fler kvinnor än män. Och så dog Marie Fredriksson, 61 år gammal. Och så det vi ska prata om i dagens Studio DN. Brexit och Storbritannien, för det har ju varit val. Stor seger för Bojo och Corbyn är förlorad. Vi pratar med Katrin Marshall i London för att höra vad som hände och varför. Dessutom absurda mängder desinformation inför det brittiska valet. Och så har det ju varit Nobelvecka. Hur gick det nu för akademin när Nobelpriset skulle delas ut i litteratur efter ett års uppehåll? Jag heter Augustin Erba. Det var som sagt val i Storbritannien igår och resultaten tickade in och redan tidigt under valnatten stod det klart hur det skulle gå. Vi har med oss DNs korrespondent Katrin Marshall som sitter mitt i en stökig London-miljö har jag förstått. Välkommen till Studio DN, Katrin.
Tack så mycket.
Men ska vi börja med det viktigaste? Hur gick det?
Det blev ju en stor seger för de konservativa och Boris Johnson. Och det var ju något av en inrikespolitisk chock här under natten faktiskt. Och Storbritannien har vaknat upp till ett nytt inrikespolitiskt landskap. De flesta förväntade sig ändå att Boris Johnson skulle vinna. Men det här är ju den största konservativa majoriteten sedan 1987 och Margaret Thatcher. Så att det är en skräll.
Ska vi ta och lyssna lite grann på hur det lät när Boris Johnson förkunnade segern? Varsågod.
Well, we did it. We did it. We pulled it off, didn't we? We pulled it off. We broke the deadlock. We ended the gridlock. We smashed the roadblock. And I of course want to congratulate absolutely everybody involved in securing the biggest conservative majority since the 1980s.
I want to congratulate absolutely everybody, säger Boris Johnson där. Katrin, hur verkade Boris Johnson idag?
Jag var ju och lyssnade på honom där klockan någon gång strax efter 7 på morgonen där när de konservativa hade ett, vad säger man, någon form av stor möte för att fira rally, säger man kanske inte på svenska, som var lite framkallat där i på morgonen och där partieliten var och Boris Johnson stod och talade under banderoller där det stod The People's Government. Det här är ju en enorm personlig seger för honom. Han får allt han kan drömma om, en stor rejäl majoritet, och det är han som kommer att regera Storbritannien de närmsta 5 åren med ett rejält mandat bakom sig.
Och hur gick det för de andra?
Ja, Labourpartiet under Jeremy Corbyn ser ut att gör sitt sämsta val sedan andra världskriget. Så det är ju en total genomklappning för Labour. Och Boris Johnsons strategi som ifrågasattes under valrörelsen, men som man väl ändå säga har fungerat med brutal effektivitet, handlade ju om att just attackera Labour i det som kallades för Labours röda vägg, ett antal viktiga traditionella arbetarklassvalkretsar i norra England och det som kallas för The Midlands. Och där som Boris Johnson bara körde igenom Jeremy Corbyns röda vägg. Och det är därför som partilandskapet är så annorlunda, att helt plötsligt så har du ett konservativt parti som representerar stora delar av den engelska arbetarklassen, medan då Labour fortfarande går bra i storstäder och bland unga väljare, men förlorade väldigt mycket av sin traditionella bas. Och det här är ju en otrolig katastrof för Labour.
Och hur blir det för Jeremy Corbyn framöver?
Jeremy Corbyn, Labours ledare, sa ju på valnatten att han inte tänker leda partiet i nästa val, och det var väl ganska självklart med tanke på det här resultatet. Han kommer att avgå, frågan i början när. Han vill säkra att hans efterträdare blir någon från samma falang. Han kommer från den så kallade hårda vänstern i partiet. Men det kommer bli en ganska rejäl ledarstrid inom Labour.
Om man tittar då på, det fanns ju faktiskt, alltså om man tittar på vilka partier som, så var det ju Boris Johnson med sitt Get Brexit Done, och så var det Jeremy Corbyn, men som kanske var lämna EU men med förnuft, kanske man skulle kalla hans linje.
Lämna EU kanske, fast jag tänker inte säga vad jag tycker att ni ska göra, men förhoppningsvis med förnuft.
Ja, precis. Jag påminner lite grann om linje 2 i den svenska kärnkraftsomröstningen. Och sen hade vi då linje 3 som var Liberaldemokraterna. Och hur gick det för dem?
Ja, Liberaldemokraternas ledare Joe Swinson, hon förlorade ju till och med sin egen plats i parlamentet. Hon har tidigare parlamentariker för en valkrets i Skottland. Så att så dåligt gick det för Liberaldemokraterna. Hon kan inte längre leda partiet, för du kan inte vara partiledare i det brittiska systemet utan att ha en plats i parlamentet. Hon förlorade sin plats i parlamentet. Liberaldemokraterna kommer att också få en ny ledare, och det gick inte alls bra för dem i den här valrörelsen. Vilket många trodde innan. Liberaldemokraterna var ju det parti som var med och röstade för det här valet.
Ja, och de var ju också det enda parti som egentligen var mot en Brexit, väl?
Ja, precis, precis. Mm.
Nu har vi alltså plötsligt Boris Johnson, som du säger, 5 år av tydlig liksom konservativ majoritet i Storbritanniens parlament. Men som den olyckskorp Studio DN har varit här nu under den här Brexit-perioden, så tänker jag ju genast att det kommer inte att gå så bra i alla fall, för nu är det ju plötsligt problem i både Skottland och Nordirland. Hur gick det för Scottish National Party?
Ja, det gick bra för Scottish National Party, SNP. De gick framåt väldigt stort. Det var ju inte riktigt lika stort som vi kanske trodde ett par timmar där på natten, när det var vissa prognoser som visade att de skulle få 55 av 59 mandat i Skottland. Det hade varit en riktig skräll. Nu var de väl nere på 48, och det är fortfarande en enorm framgång för dem, men kanske inte riktigt lika mycket som det såg ut i natt. Och det är klart att det här är en skräll. Labour är i princip utraderat i Skottland. Det går dåligt för de konservativa också. Boris Johnson är väldigt impopulär i Skottland, och Brexit är inte populärt i Skottland. Nicola Sturgeon kommer försöka kräva en ny folkomröstning om skotsk självständighet, men det kommer Boris Johnson inte att gå med på, och det är faktiskt han som bestämmer i den här frågan. Så vad innebär det? Ja, det är klart att det här betyder att Skottland driver iväg från resten av Storbritannien, något slags politiskt och värderingsmässigt. Det är två helt olika politiska bilder som framkommer om man jämför England med Skottland. Men det är svårt att se att det faktiskt kommer att gå till en folkomröstning och vad Boris Johnson skulle tjäna på det. Däremot så skulle man kunna tänka sig en utveckling som mer liknar den i exempelvis Katalonien, med liksom protester och högljudda krav på att få hålla en folkomröstning som sen då London inte går med på. Det verkar kanske mer sannolikt. Mm.
Då säger vi tack så jättemycket, Katrin Marshall ifrån London. Det är ju spännande tider nu för Boris Johnson. Nu ska vi se vad han gör av sin valseger och sin majoritet. Tack så mycket, Katrin.
Tack så mycket.
Och nu ska vi fortsätta att prata val i Storbritannien, för vi ska gå in på vårt segment som heter Vad som inte har hänt. Och för det så har vi faktaredaktör Hugo Ewald med oss här i Studio DN. Välkommen, Hugo.
Tack så mycket.
Hugo, vad är det som inte har hänt?
Ja, det man kan säga är väl att en bild på ett barn med misstänkt lunginflammation som tvingades sova på ett sjukhusgolv, den bilden visade sig inte vara arrangerad, som det påstods på sociala medier.
Och varför skulle man tro att den var arrangerad?
Nej, den här bilden då, som fick väldigt stor spridning under den sista veckan nu innan det brittiska valet. Samma dag som den först publicerades så publicerades ett inlägg på Facebook av en kvinna som påstod sig känna en sjuksköterska på det här sjukhuset där den här pojken låg, helt enkelt. Och då ska den här sjukhuset att eller sjuksköterskan har sagt ungefär, aha, nej, det här är bara fejkat. Och det här inlägget då, som bara skrevs av en helt, vad ska jag säga, random person som man brukar säga i folkmun, fick 20 000 delningar ungefär på Facebook på mindre än ett dygn.
Alltså det, om man går tillbaka då till själva varför det här är så viktigt i Storbritannien, kan man ju säga att NHS, den brittiska sjukvården, har ju varit en central punkt i såväl valrörelsen nu, men också under Brexit. Det var ju till och med så att den här berömda bussen som Boris Johnson åkte omkring med, och Nigel Farage diskuterade ofta det här med den här bussen där det stod så här, vi kommer att få, så var det någon enorm summa pengar som man skulle kunna använda till sjukvården istället för att betala till EU. Och det här var ju ganska överdrivet. Så sjukvården har ju varit ett brinnande ämne, ett brinnande debattämne i Storbritannien. Och ska vi berätta, det här reportaget som där den här bilden av pojken, för det är en bild av en pojke som ligger på golvet på sjukhuset med någon slags, han har dropp. Mm. Och sen så är det någon slags, så ligger det lite kappor under honom, så man ser ju verkligen att det känns ju inte som ett modernt sjukhus. Hur var det? Var publicerades den här bilden och berättelsen från början?
Nej, den publicerades då först i Daily Mirror och lokaltidningen Yorkshire Evening Post, som publicerade då ett reportage från det här sjukhuset i Leeds som var, jag måste säga, väldigt överbelamrat av sjuka personer. Och den här pojken hade då i väntan på en ledig säng fått ligga, ja, men helt enkelt på golvet. Och den här storyn fick ju framförallt väldigt stor spridning i samband med att en reporter från tidningen ITV, från TV-kanalen ITV försökte konfrontera Boris Johnson med den här bilden och ställde honom en fråga, ja, men hur ser du på den här bilden? Och Boris Johnson vägrade då först svara. Han repeterade lite färdiga talepunkter och sen stal han reporterns telefon, som han förstås sen gav tillbaka, innan han till slut då svarade på frågan.
Om man tittar då på den här kampanjen då som var med att den här bilden skulle vara falsk, vet vi om varför den fick ett sån enormt genomslag?
Nej, tyvärr inte än. Den här kvinnan då som först skrev det här inlägget konfronterades av The Guardian och sa att nej, men jag har blivit hackad. Jag vet inte vem det var som skrev det här inlägget. Jag känner ingen i Leeds, jag känner inga sjuksköterskor. Och den här bilden, den sprids ju fortfarande i form av skärmdumpar från olika sidor. Mm. Och nu är det väl väldigt svårt att liksom för den gemene man att ens hitta ursprunget till dem och se den i sina flöden. Men vem eller vad eller varför den började spridas, det vet man ännu inte.
Nej. Det är ju ändå intressant då när man publicerar, när på något sätt det är en bild som publiceras direkt blir ifrågasatt, fastän det var, alltså i den här artikeln, Yorkshire-tidningen, de var ju tvungna att skriva till och med en förklarande artikel, så här, nej, vi har inte tittat på. Kan du berätta lite grann om hur den artikeln?
Det var ju ganska tydligt redan från början att det här inte var liksom påhittat, vilket är intressant, för att man kunde ju redan liksom i ursprungsartikeln läsa om just att sjukhuset hade bett om ursäkt då, kring det här, och även då Storbritanniens hälsominister.
Ja, men precis, det var ju fullständigt uppenbart, därför att det var inte så att det bara var en bild och någon allmän person som sa vad det var, utan man hade, det var bild, det var intervju med mamman med namn. Det var dessutom, precis som du sa, sjukhusledningen var intervjuad och sa, ja, det här var ju ingen vidare. Men ändå så var det så många människor som trodde att bilden var falsk. Och då undrar jag lite grann, vad säger det oss, Hugo?
Nej, men hela det här brittiska parlamentsvalet har ju varit väldigt liksom kringgärdat av diskussioner kring desinformation, och mycket just, inte desinformation från Ryssland eller från Iran eller från Kina, utan just från partierna själva. Och det här har blivit extra aktuellt i samband med att Facebook tagit beslutet att man i praktiken får sända ut falska annonser. Tories granskades av faktagranskningsorganisationen First Draft, som kom fram till att Tories hade publicerat ungefär drygt 5000 falska annonser bara under början av december bara på Facebook, enligt då den här organisationen. Och det är också en tendens man har sett liksom även i Sverige, att det gäller att skapa mot narrativ väldigt snabbt just och även i USA, där det spelar inte så stor roll om det här motnarrativet egentligen är trovärdigt. Det viktiga är att det finns ett motnarrativ som gör att ja, men helt enkelt, det skapas en tvekan kring den här bilden eller påståendet.
Jag kommer ju direkt att tänka på den här Skripal-förgiftningen. Om vi kort rekapitulerar det, så var det ju en förgiftning i Storbritannien, där det väldigt tidigt stod klart i princip att det var ryssarna som låg bakom. Men vad var det för desinformationskampanj som sattes igång där?
Nej, det var ju liksom alla möjliga ursäkter som liksom som kom från framförallt Rysslands håll. Det var ju bland annat då att de här männen skulle bara varit på var slumpmässiga turister som hade velat besöka den här kyrkan där Skripal bodde, och ja, de framställde sig själva som offer, publicerades en massor med olika narrativ, och det är ofta det som man ser liksom, att det publiceras liksom. Det är ju samma med riksrättsprocessen nu mot Donald Trump, där republikanerna har kommit med en rad olika förklaringar och en rad olika påståenden och liksom bara spottar ut sig i princip påståenden både kring Joe Biden, kring riksrättsprocessen och så vidare, för att helt enkelt skapa förvirring.
Mm. Och då frågar man ju sig då, vi som då jobbar som journalister, och även om vi har gjort vårt jobb, för det verkar ju verkligen som att den här Yorkshire-tidningen har gjort sitt jobb, men hur ska vi hantera den här mängden desinformation?
Nej, jag tror att det enda vi som journalister kan göra är ju alltid försöka gå till ursprungskällan i rapporteringen, och det är ju det som idealiskt sett privatpersoner också kan göra, att kontakta medier, att försöka se vart kommer det här ursprungliga påståendet ifrån. Det kan handla om just det här falska påståendet om att om sjuksköterskan på det här sjukhuset. Mm. Då kan man till exempel söka på Facebook efter citat från det här spridda inlägget, för då kanske man kan se om man hittar det här ursprungsinlägget, kolla personen som har publicerat det, verkar det vara en riktig person, har en riktig profilbild och så vidare.
Men det kommer ju ingen orka göra.
Nej, det är ju lite det som är problemet kanske. Ja. Och det är också ett problem just som sociala medieplattformarna har haft väldigt svårt att hantera. Google har ju bestämt sig nu för att i en högre grad begränsa liksom innehållet på YouTube just för att förhindra det här. Snapchat har valt att börja reglera politisk annonsering. Twitter är helt förbjudit politisk annonsering. Facebook har börjat öka transparensen. Man kan i högre grad se vem som har betalat för att visa en politisk annons, men du får liksom ljuga. Så liksom, de här stora sociala plattformarna har haft väldigt stora problem att hantera det här. Men och försökt komma på olika lösningar.
Ja, och det lär ju inte minska. Nu vet vi ju naturligtvis inte hur mycket det påverkade det brittiska valet. De förlorade ju i alla fall inte något val, Tories, på sin strategi.
Nej, faktiskt inte. Men sånt här har ju påverkat andra val. Jag vet att valet i Österrike nu, inte det allra senaste, men där innan så drabbade Socialdemokraterna där till exempel hårt för att de hade bedrivit liksom smutskastningskampanjer med falska konton och så vidare. Jag tror att det helt enkelt kanske försvann i alla diskussioner här kring Brexit, och det var så himla många olika saker som hände samtidigt.
Mm. Tack Hugo Ewald, faktaredaktör på Dagens Nyheter, och det verkar, tyvärr höll jag nästan på att säga, som om du kommer få vara en återkommande gäst här med tanke på hur det ser ut nu i sociala medier.
Ja, jag kan ju hoppas i alla fall, jättekul.
In the last 8 or 9 weeks I got a lot of wonderful letters who came from the heart of readers of literature. A lot, perhaps. I don't mention the number. But only one was an anonymous letter which didn't come from the heart. It came with there was toilet paper in it, which was had a kind of calligraphy of shit. And I tell you, all you to put these questions like this man, I tell you, I prefer the toilet paper, anonymous letter with the toilet paper inside to your empty and ignorant questions. And I don't want answer any of your questions.
I don't want to answer any of your question. Peter Handke där, Nobelpristagare i litteratur. Ja, det har ju varit en mycket speciell Nobelvecka får man säga, i alla fall om man är intresserad av litteraturpriset. Välkommen Dagens Nyheters biträdande kulturchef Åsa Bäckman.
Tack så mycket.
Vad är det som har hänt under den här veckan?
Ja, herregud, vilken dramatisk Nobelvecka. Alltså protesterna mot priset till Peter Handke har ju hörts ända från tillkännagivandet i början av oktober. Men det blev ju extra dramatiskt nu den här veckan. Dels med den här presskonferensen där han är både så hånfull och sarkastisk mot frågor som han tycker, som han känns obekväm inför. Sen hade vi också det att Peter Englund bestämde sig för att bojkotta hela Nobelveckan i protest mot att Handke fick priset. Och sen har vi också ambassadörer då som har tackat nej till hela prisceremonin, plus en del liksom demonstrationer och protester.
Ja, Peter Handke har väl till och med blivit förklarad persona non grata i vissa länder.
Precis, exakt.
Det man undrar är ju då, vad har det inneburit för själva Nobelfestligheterna?
Det är ju klart att det här har påverkat. Det har ju påverkat hela festen. Jag tror att det är alltså ett pris och en prisceremoni som redan innan hade dåligt rykte på grund av hela skandalen runt kulturprofilen och det inställda Nobelpriset. Ingenting har blivit bättre. Jag vet att vissa har pratat om akademins självskadebeteende, och det är ju verkligen någonting som man kan hålla med om. Man undrar verkligen hur tänkte de här egentligen när de bestämde sig för att ge Handkepriset. Och man ser att människor också runt akademin har känt sig obekväma med det här. Man kan till exempel titta på bordsplaceringen på själva Nobelfesten, så brukar Nobelpristagarna i litteratur sitta i högsätet. Nu var Handke diskret satt lite åt sidan.
Det måste ju ändå vara hårt när man kommer till festen och så ska man firas och så blir man liksom firad med armbågen.
Ja, exakt.
Och det hanterade han då, och det här kände han till förstås. Och som vi kunde höra så var han ju inte så entusiastisk över att möta pressen heller.
Men
vi borde ju vid det här laget åtminstone veta lite mer om beslutet att ge Handkepriset. Alltså hur kom det sig?
Jag tror att det finns flera olika förklaringar. Det ena är att liksom i den krets inom akademin som har varit väldigt stark, som har haft sitt ursprung i runt tidskriften Kris och runt 80-talet med just personer som Katarina Frostenson och Horace Engdahl och Anders Olsson. För dem har Peter Handke varit en stor författarikon. Och så att jag tror att om det är någon som har varit väldigt glad över det här priset så är det Horace Engdahl. Han har säkert tyckt att det var ett utmärkt val. Det finns också vissa vänskapsrelationer liksom mellan Horace Engdahl och en av personerna i själva den här nya Nobelkommittén, vilket också kan ha spelat roll. Jag tror inte att Peter Handke har varit aktuell som pristagare under lång tid just på grund av det här, hans liksom besvärande hållning i hela ex-Jugoslavien. Men nu, och då tycker man ju på ett sätt att det är ännu konstigt att de valde att ge det till honom just nu. Jag tror att det också finns hos akademin ett behov av att ställa sig över och visa att man ställer sig över det som man skulle kunna kalla för ett PK-samhälle, eller alltså det som de tycker är så här lite låg, vanliga tyckare. Utan att man är medveten om att man ger till en kontroversiell författare och står för det med högburet huvud.
Men den här Nobelkommittén som vi pratar om, den här externa gruppen, hur har det gått för den?
Ja, det har ju då inte gått så bra, eftersom man tog ju in då 5 personer som skulle hjälpa då akademin att ta fram pristagare. Och då för ett par veckor sedan så avgick ju Kristoffer Leandor, så att han inte ville fortsätta där. Han ställde sig för sig bakom själva Handkepriset, men menade, man förstod mellan raderna att det hade varit svårt att samarbeta med akademin, att de hade känt sig bakbundna i den här gruppen. Ungefär så då samma dag så visade sig att Gun-Britt Sundström som nog hade tänkt att gå, fast efter Nobelfestligheterna, då valde hon att också gå. Och hon sa tydligt när hon skrev i Dagens Nyheter om varför hon gick, att hon ställde sig, hon var stolt över att ha gett priset till Olga Tokarczuk. Men hon sa ingenting om Hanke, och man förstod att det här var en protest mot det.
Mm. Men hela idén med den här externa Nobelkommittén var ju att den skulle vara liksom en lösning som skulle hantera att akademin hade tappat sin trovärdighet på något sätt.
Mm.
Och nu är den decimerad och har dessutom utsett en pristagare som inte bara, alltså man får ju, man, det är ju inte bara att kalla honom för kontroversiell, utan det här är ju en person som är på sig allvarligt kontroversiell, men som anklagas för väldigt grova ställningstaganden. Hur ska de gå vidare härifrån? Vad säger Nobelstiftelsen?
Jag tror att Nobelstiftelsen är bekymrad. Man förstod när Heikensten uttalar sig nu i veckan, och jag tror att Nobelstiftelsen kommer ändå hålla fast vid att man ska fortsätta, tror jag, med den här Nobelkommittén.
Mm.
Som är på ett sätt ett underkännande av hela Svenska Akademins arbete.
Mm. Samtidigt som litteraturpriset har gått hårt åt akademins redan skamfilade rykte, så har boken Klubben kommit ut, skriven av en reporter här på Dagens Nyheter, Matilda Gustafsson. Och det var ju hon som avslöjade den så kallade kulturprofilen då, Jean-Claude Arnault, i en stort uppslagen artikel här i Dagens Nyheter. Och jag såg nyligen en bild från boktryckeriet med vad som såg ut att vara en hyfsat stor upplaga av den här klubben som nu trycks om. Intresset verkar outsinligt för akademin. Varför är det så?
Alltså, det har ju varit helt fascinerande att se spridningen av Matilda Gustafssons bok sedan den kom ut. Alltså, jag tror att de har sålt i 30 000 ex redan. Om man tittar så här på sociala medier, så tycks det just nu som att alla liksom läser den. Jag tror att det har att göra med att det har varit en sån stor dramatik runt en institution som tidigare har haft ett gott anseende. Och där det finns så mycket olika nivåer av, det är liksom så här, det är moral, det är makt, det är jävsituationer, det är övergrepp. Och jag tror att många ställer sig frågan, hur kunde det här hända?
Mm.
Och det är någonting som är intressant i hennes bokklubben, för att det är på ett sätt inte riktigt vanlig undersökande journalistisk reportagebok, utan man kan säga att det är en slags mentalitetsundersökning där hon just tittar på hur kom det sig att Jean-Claude Arnault och Catharina Frostenson fick en sån plats som de fick i svensk kulturliv. Hur kom det sig att de kopplas ihop så mycket med Svenska Akademin? Hur kom det sig att så många människor runt omkring dem gick med och ville vara där och till en del kände till vissa oegentligheter men inte sa någonting?
Mm. Och där har vi i medierna har vi ju deltagit i detta på många olika sätt, inte minst Dagens Nyheter. Och en av de sakerna som hon tar upp i sin bok och som jag tyckte var fascinerande, hon skriver om det så här, att jag vill inte ta upp konspirationsteorier för dem vill man inte ge onödig spridning. Nej. Och så där. Men samtidigt så var det ju fascinerande att läsa om hur de konspirationsteorier som riktades, ja, men till exempel gentemot Dagens Nyheter, att det skulle finnas liksom en agenda hos oss. Och vi som jobbar som journalister då, alltså vi vet ju att vi har svårt nog att få ihop våra artiklar så att hinna ha tid att ha konspirationer. Det är ganska svårt. Men vad tänker du om det här att man så glatt omfamnar de här konspirationsteorierna i vissa kretsar?
Konspirationsteorier byggs ju ofta, tycker jag, när man har liksom bristande verklighetskontakt. Och det är väl någonting som man kan säga på ett sätt har liksom präglat akademin. De har haft ett behov av att liksom sväva ovanför samhället, har satt en ära i att sväva ovanför samhället. Och då tror jag att det är lättare att odla sånt här. Och att Och jag kan tänka så här, visst, de kan ju sitta där inne i börshuset och odla de här konspirationsteorierna och tro att de svävar över samhället. Men alla vi som befinner oss i samhället tittar på dem och ser vad det är de gör. Så att de ingår i det, varken om de vill det eller inte.
Med nu då de här, vad ska vi kalla för ändå, problematiska åren för akademin bakom sig nu. Vad blir nästa steg?
Alltså, de måste välja in starka och omdömesgilla personer som har en etisk kompass och som har en djupare och mognare litteratursyn.
Och vad är en mognare litteratursyn?
Jag tror att de har haft alldeles för lätt att bara slå ifrån sig att, att litteratur inte har med samhället att göra. Att litteratur, och det är en nästan puril litteratursyn, tycker jag. Det är mycket mer intressant. Det är mycket intressantare än så, hur, liksom, hur litteratur och samhälle korresponderar liksom, med varann. Jag trodde att i och med att de tog in medlaren Erik M. Runesson, så tänkte jag att de nu skulle få bukt på akademin. Men det verkar ju som faktiskt inte att det har hjälpt.
Tack så mycket, Åsa Bäckman, biträdande kulturchef på Dagens Nyheter, för att du var med och pratade om akademin. Det blir också säkert fler gånger, misstänker jag. Du har lyssnat på Studio DN. Det här är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Jag som har suttit i studion heter Augustin Erba. Researcher Sabina Marmelakai och tekniker Oliver Bergman. Vi hörs nästa vecka.